Vi lever i en väldigt speciell tid. Jag vet inte hur medveten du är om vad som händer. Men det står faktiskt skrivet så här. Herren Gud gör ingenting utan att ha meddelat för sina tjänare och sina profeter. Och vad som behövs mer än någonsin idag, det, när jag talade med Gabbe om det här mötet, så kändes det så aktuellt att tala om just det här, att vi som församling, vi är inte bara en liten förening, en liten grupp, utan vi är Guds boning i anden. Gud vill inte bara vistas här, han vill bo här. Och där en församling verkligen tränger sig nära Gud, där varje individ överlåter sig till Gud, så blir det en otrolig maktfaktor på torget. Halleluja. Jag tror inte att vi riktigt förstår hur viktigt det är att vi faktiskt kopplar till Gud. När vi har på Åland nämligen någonting som har vuxit fram som en otrolig underbar upplevelse, och inte bara en upplevelse, när vi från alla frikyrkor en gång per månad samlas till bön. Och det är ingen sån här hullituttans bön, utan det är en bön där Gud kommer. Och följden av det är att när du går på stan så är det nästan svårt att vara utan att vittna. Jag får här, när vi hade sån här torghändelse, vi hade ett stånd på torget, så får jag ner till torget och jag tänkte inte alls att jag skulle vittna eller prata med någon. Men det slutade med att jag fick vittna och be för sjuka i en och en halv timme mitt på torget. Och det var sannoliken inte jag som gjorde det, utan folk kom och började fråga. Och det är så det sker när en församling tillsammans med de troende lever i kärlek och enhet och ber. Om du läser Nya Testamentet och i korthet, så handlar det om vem har auktoritet i Nickby. Vem är det som råder i Nickby? Jesus har sagt att han har all makt i himlen och på jorden. Och han vill utöva den makt genom sin församling. Och ibland har vi låtit små detaljer förstöra väldigt, väldigt mycket. Där en församling lever i strid, så kan det vara 20-30 år fullständigt öken på hela den orten. Vilket resulterar i att tusentals människor kommer aldrig hem till himlen. Därför att några bröder eller systrar bråkar med varandra i församlingen. Är det värt det? Sannoliken inte. Så jag sa här att Jesus är ute för att söka en brud. Och när man ska gifta sig, hur många av er här är gifta? Största delen. När man ska gifta sig så säger Bibeln, nu är ni inte mera två, utan ni är ett. Hur ska man bli ett? Det finns bara ett sätt att bli ett, och det är att man dör från sitt gamla liv för att förenas i ett gemensamt liv. Och det är egentligen hela predikan. Jesus, har han gett sitt liv? Har han gett sitt liv för oss? Var det någonting han höll tillbaka? Den är en brudesjäl som ger sig helt till honom. För jag chockerar dig. Alla troende är inte brudesjälar, utan den som lever för Gud. När jag 1983 gick upp för gången i domkyrkan i Borgå, tillsammans med min älskade Elisabeth, som jag skulle ha gått där hand i hand, och så tittade hon på en massa karrar som sitter i bänken. Och när vi skulle komma till altaret, så skulle jag nog kanske säga att hörde, det kanske inte blir till något. Jag tror inte alls att Jesus är annorlunda. Han vet hur du lever. Han vet vem du är. Och han vill att ha en brud som är helt för honom. Inte så där bara till hälften. Att man bara på söndagen är kristen. Utan man är helt. Och det betyder inte att man inte kan ha svaghet och någon falla. Men där din skatt är, där är ditt hjärta. Och det är väldigt lätt att ta reda på var ditt hjärta är. Vad tänker du dagen i ändan på? Är det på PlayStation? Eller är det något speciellt tv-program? För där din skatt är, där är dina tankar, där är ditt engagemang, där är ditt hjärta. Och men när jag säger så här att alla som är troende inte bruden, så menar jag ju inte med det att alla inte, de är inte frälsta. Utan det finns också de som kallas brudens vän. Men vår teologi säger ju det att om du bekänner Jesus som Herre, så då är du brud. Men det är sannoliken inte en biblisk undervisning. Jag ska inte gå så djupt in i det. Men om man läser Uppenbarelseboken 19 från vers 6 framåt så står det tydligt och klart så här. Lammets hustru har gjort sig redo. Hon har fått rättighet att kläda sig det vita linnet, det heligas rättfärdighet. Och så står det att det vita linnet är det heligas rättfärdighet. Och det är egentligen en lite fel översättning i vår bibel. Det borde stå det heligas rättfärdiga gärningar. Om inte du har gärningar så har du inga kläder. Det är en biblisk sätt att se på det. Man kan egentligen inte vara en troende om inte man har trons gärningar. Då har man bara det vad man kallar en grekisk tro. Där man har en massa åsikter men det finns ingen frukt. Chockerar jag dig? I så fall är jag jätteglad. Därför att vi behöver ibland väckas. Kristenheten har blivit en liten gullig liten vagga. Det var det all radikalitet, var det all hänförelse, var det all passion för det vi sysslar med. Och jag säger det här med väldigt tydlighet därför att vi lever i en mycket, mycket speciell tid. Är det någon som vet vad det var för en dag senaste torsdag? Du får inte säga. Just, det var Rosh Hashanah, alltså den hornblåsardagen, den höstens högtider som börjar med hornblåsardagen, som också är den stora domens dag, den dag Jesus stiger ner. Den dagen man menar att Adam skapades, den dagen man menar att Jesus föddes. Och när den sjunde basunen blåser, då står det, nu ges inte mera någon tid. Nu har Guds rådslut, hans evangelium, har nått sin fullbordan. Och för att, därför tog jag med den här, för att 30 dagar innan hornblåsardagen så blåser man varje dag i shofaren och säger vänd om, gör bättring för den dagen närmar sig. Och den som har gjort det så kommer att uppleva den första uppståndelsen. Så nu vill jag blåsa i den här som en påminnelse om egentligen är det så att man slutar att blåsa i shofaren efter hornblåsardagen. Men vi är lite sena så vi blåser ändå. Men varför säger jag det här? Jo, vi kristna är väldigt, väldigt okunniga om de bibliska Herrens högtider. Påsken är vi van vid, pingsten är vi van vid. Men höstens högtider, en biblisk profetisk beskrivning om vad som kommer att hända när Jesus kommer tillbaka. Och det finns ingenstans i Bibeln där vi säger att vi inte ska fira dem. Så nu ska vi blåsa i shofaren och säga att Herren ska väcka oss. Är vi överens? Det här ljudet kan väcka dig. Men vad vi behöver en andlig väckelse, vet du det? Innan jag blåser så skulle jag vilja, behöver inte räcka din hand. Men därför att anden i människan och samvete är nästan synonymer. Man kan nästan inte skilja dem åt om du läser noga Bibeln. När hände det senast att ditt samvete slog dig? När kände du att nu syndar jag? Varför säger jag det här? Jo, därför att det är så många som sover. Så därför ska vi blåsa i shofaren och väcka oss. Halleluja. Och jag ber att den helige ande, för när han kommer så blir det överbevisning om vad synd är, om vad rättfärdighet är och så vidare. Jag har vissa möten sett ibland att mitt under mötet så kan det bli våldsamma gråt och skrik därför att den helige ande överbevisar om synd. Och då hjälper det inte att säga att oj lilla vän, utan då behöver man komma fram och få sina synder förlåtna så att man kan ha ett rent samvete. Paulus sa så här, jag lever alltid med ett rent samvete. Jag har alltid ett rent samvete. Och när han sa det inför konung Agrippa så fick han en smäll på kinden. Så jag säger det här med ett visst allvar. Därför att den som verkligen söker Gud vet hur nära tiden är. Vet ni det? Det är otroligt nära. Vi behöver verkligen vakna. Herre, nu ber vi att du väcker oss. Herre, inte därför att du vill plåga oss eller att du vill något illa. Utan du steg ner för att tvätta oss rena, för att helga oss, göra oss fullt färdiga, väl skickade för allt gott verk. Välsigna oss, Herre, här idag så att vi kan höra från dig och verkligen söka dig inför den framtid vi står i. I Jesu namn. Amen. Innan jag delar det här så vill jag bara säga någonting som jag tror att vi måste veta, vi som lever så nära grannar med Ryssland, vad som egentligen händer där. Ryssland är ingenting att leka med. Jag står i relation med Howard Flower, som han heter, som är Jerusalems kristna ambassadskoordinator i Ryssland. Han skickar massa uppgifter om mig, om varför Putin gör vad han gör. Och när man läser det så blir man faktiskt lite mörkrädd. Putin har en teologisk bakgrund till varför han gör vad han gör. Ortodoxa kyrkan tror på riktigt att de är det nya Israel. De har en övertygelse, en teologisk grund på det. Och Putin tror att han är den som ska ta världsherravälde. Det är farligt när människor tror så. Och det är därför som jag säger att vi lever i väldigt viktiga tider. Och jag tror att om vi som församling, om vi kan nå fram till det som Gud har tänkt, att vi blir en enhet i den helige ande, så har vi en kolossal auktoritet att både lösa och binda och be om beskydd över vårt land och vår nation, och också över Nedikby som ni finns i, och Sibbo. Jag har jobbat en del med förbön på olika sätt, och jag fick tag i vad man bad i riksdagshuset under andra världskriget. Man nästan gråter. Tänk om vi skulle ha sådana politiker. Varje dag i riksdagen så ropar de till Gud om förbarmande, om att bekänna sina synder, och säger: Gud, beskydda våra soldater, beskydda vårt land. Idag får man inte ens be morgonbön i skolan. Vet du vad det är som är orsak till det? Jo, det är en antikristlig ande som vill få bort det här beskyddet, så att en dom ska komma över Finland. Och jag tänker inte gå med på det. Vi behöver inte gå med på det. Vi kan resa oss och förändra. Och en församling som lever i den enheten kan på riktigt förändra saker och ting. Okej, det här var lite inledning. Nu kommer det lite positivare grejer. Det står så här i Efesierbrevet: kom därför ihåg hur det var tidigare, alltså när du inte var frälst. Ni var hedningar och kallades oomskurna, dem som kallar sig omskurna, med den omkärelsen som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskap i Israel, och hade ingen del i förbunden och deras löften. Ni levde utan Gud och hopp i världen. Är det sant det här? Att det handlar om Israel? Ett faktum är, för att inte bli för lång, Gud har inte upprättat något annat förbund till den här världens frälsning än med judahus och med Israel. Hur du än läser Bibeln så är det så. Och vi som hedna kristna, vi får bli inympade i det förbundet. Därför säger Paulus här: när ni inte hade Kristus så var ni utanför det förbund till frälsning som Gud har upprättat. Och så säger man så här då, att Israel försköt Jesus och nu är det församlingen som kom istället. Men det är faktiskt inte sant. Hur många judar blev frälsta på pingstdagen? 3000. Sen läser man några blad till så står det att det var 5000 som blev frälsta. Läser du historiskt sett lite till så var det innan, vad heter det, förföljelsen kom, så var det 55 000 judar som var frälsta. Så visst stod de emot honom. Inte sant? Så Gud flyttade inte över frälsningsplanen till församlingen, utan det ingick i Guds plan. Redan Moses säger på sin tid att de kommer att hamna ut i exilen på grund av deras brister och synder och så vidare. Så det här var egentligen bara en parentes. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga, tillsammans med de heliga, och tillhör nu Guds familj, Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grunda grundstenar Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggna till en Guds boning i anden. Ibland känner man det här att vi faktiskt blir som en kropp tillsammans. Och det är egentligen det som ett församlingsliv ska vara. Att man känner att vi blir som på riktigt lämmar varandra till tjänst. Det är inte bara en förening, det är något som Gud gör. Det står att han fogar samman kroppen så som han vill. Så som han vill. Och då sker det något helt fantastiskt. Vi är kallade, säger Bibeln, liksom han innan världens grund blev lagd hade utvalt oss, alltså dig, mig, för att vi skulle vara heliga och fräckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska upptas som barn enligt sin vilja och sitt beslut. Så Gud vill verkligen dela gemenskap, som vi hörde här i Kjells vittnesbörd. Han vill dela sitt hjärta med dig. Och det står att vi är utvalda. Han kallar oss. Jag minns när jag blev kallad. Så jag hade ingen aning om vad det egentligen handlade om. Annat än jag kände att Gud drar i mig. Och Bibeln är väldigt noga med att säga att du ska ge akt på den tid du kallas. För den tiden går förbi vid något sker. Jag har haft många människor så här under åren som man känner att nu kallar Gud den här. Och man talar med dem, man läser Bibeln, man ber och man berättar det ena och det andra. Sen går den här kallelsen förbi om de inte tar emot Jesus. Och plötsligt blir de nästan fiender. Man kan bara komma när Gud kallar. Och nu är vi som är här har ju på olika sätt bejakat kallelsen. Och den här kallelsen betyder att vi är ett utvalt folk. Det ska finnas mycket att säga om det. Men det betyder att var och en som säger ja till sin kallelse får ett erbjudande att bli en brud. Men det beror på hur du tar emot det och hur du lever med honom om det i slutändan är en brud. Frälst blir du, men vissa blir frälst som genom eld. Det är viktigt att vi läser Bibeln som det står och inte bara så som det känns bra. Det andra består att vi är bestämda till en tjänst. Varje lem har en funktion. Och jag kan inte reda ut vad det begrepp vad jag säger här, därför då skulle vi ha jättelångt möte. Men lyssna. Om jag frågar dig så här, när Bibeln säger att du ska lägga av de gamla kläderna och så ska du klä dig i de där nya kläderna. Vad är det för någonting? Vad är kläder? Det är dina gärningar. Om du läser Kolosserbrevet så är det väldigt tydligt. Det är kärlek. Det är barmhärtighetsgärningar. Så om inte du har det så är du naken. Du har en rättfärdighet från Gud. Men du är kallad att klä dig genom att göra de gärningar Gud kallar dig till. Jag ser att ni blir lite chockerade. Men det här är faktiskt Bibelns undervisning. Om det brinner i mitt hjärta så syns det och det känns. Jag minns jag kom till, vi var med våra ungdomar under tiden i Jakobstad. Så kom jag till en äldste broder och så sa han så här. Får jag tanka din bil? För han hade en kallelse att vara en sån här barmhärtighet. Och en sån här som ville betjäna med det han hade. Så han tankade min bil och sa, Gud välsigne dig. Vet du vad? Jag kände ett Kristusdoft i hela min bil. Så länge det var bensin i tanken. Jag menar, om vi tänker rent konkret. Om vi alla som är här skulle gå ut här i Nickby och betjäna med den nådegåva vi har. Så skulle det dofta Kristus i hela stan. Jag kommer att vara lite vass, men jag är nog i grund och botten ganska snäll. Vet du vad? Jag har sagt det här därför att det är någonting, ibland säger Gud åt mig vissa meningar som chockerar först och främst mig själv. Han sa så här, ni firar gudstjänst där ni lär mitt folk att vara olydiga. Hallå, sa jag. Vad menar du? Man lyssnar på predikan efter predikan efter predikan efter predikan efter predikan och man gör absolut ingenting. Man har lärt sig att vara olydig. Det står att förr följde vi luftens härsmakt när vi var olydiga mot Gud, men nu har vi kommit till trons lydnad. Och det är ju inte en laggärning. Jag ska säga att när jag gifte mig, wow, vet du, halleluja, vilken dag. Och fortfarande, vet du, vilken kvinna jag har. Vilket sant, jag har sett något liknande. För det är det handlar om. Att du är, har du kärlek till honom, så finns det inget mer du önskar än att bli lik honom. Inte sant? Det finns inget mer du önskar än att få göra det han gör. Så ta det inte som en lag. Utan lever hans liv i mig, så vill jag det han vill. Och man kan inte lura honom. Han vet, han ser. Så vi skapar väldigt lätt en kultur av vårt kristna liv som inte är en kristet liv. Förstår ni? Och Gud kallar alla människor helt enkelt. Vi måste gå framåt, annars så blir det för långt. Jesus, han har faktiskt vunnit en fullständig seger. Och den segern erbjuder han oss. Han säger, ta del av den. Smaka den. Smaka och säga i god. Jesus vann en fullkomlig seger över synden, över Satan och också över människans kött. Och när jag och du blir född på nytt, så beskriver Bibeln det så här, att du får en oförgänglig sed. Alltså du får någonting av Jesus i dig. Och det som du har fått av honom, allting du behöver för ditt liv finns i det här lilla sedet. Det här frö du har tagit emot. Så du behöver inte springa till Amerika till någon stor predikant för att bli välsignad så att det ska bli någonting med dig. Jag säger inte att det är fel. Men allting har du redan i ditt hjärta. Så låt Jesus komma fram. Precis som om jag har ett litet frö, ett äppelfrö, och jag planterar det. Så efter några år är det ett stort träd som bär frukt. Så är det med Jesus i dig. Han bär frukt. Han har röjt hindren ur vägen för varje bristfällig, ofullkomlig, syndig människa som i sitt hjärta bär på en hemlig längtan att leva segerrikt kristet liv. Vem av oss här vill leva i seger? Jag tror att vi alla vill det. Det är helt naturligt. Och sen gör vi våra tumulter och så tycker vi, ah, det går inte för mig. Och sen när det sker några gånger så börjar en del att skapa en egen teologi. Istället för att på riktigt komma till honom och få den hjälp jag behöver. Se därför bort från dig själv. Se på honom. Det är en enorm kraft. Jag vaknade idag morse 4:30. Och så sa Herren, nu ska du be för en viss person som har det jättetufft just nu. Som jag började i mitt hjärta ända sedan tidigt i morse. Och så frågade jag Jesus, hur ska jag be? Så sa han, se upp på mig. Och jag bara, liksom istället för att sjunka ner i det här som jag kände som en djup smärta. Alltså den här människan är på branten att göra självmord. Så det var fruktansvärt akut. Fast jag ingenting annat visste än det vad jag upplevde där på morgonen. Så sa jag, Gud, hur ska jag be? Vad ska jag be? Så sa Herren så här, ta psalm 91 och så börjar du proklamera det över den här människan. Så jag börjar bara läsa ut psalm 91. Och medan jag gör det så ser jag en syn hur Gud täcker över den här människan med sina fjädrar. Och sen lite senare, 10:00, så ringer den här personen. Och det skulle kunna gå väldigt, väldigt illa. Men nu fanns det ett beskydd. Varför säger jag det? Jo, därför att se på honom. Se på honom. Se inte på dig. Jag hittar i mig också hur mycket fel som helst. Inte jag färdig. Jag har många brister. Men han älskar mig. Och jag säger jag älskar dig. Och då ska det väl gå bra. För det handlar inte om att vara perfekt. Det handlar om var är ditt hjärta. Guds kraft blir synlig när du ser Jesus och hans triumf på korset. För ibland kan man liksom be ner sig. Man är så koncentrerad på problemen. Som jag ibland brukar beskriva att. Att när man kommer till Jesus med sina problem så är de så stora att när jag lägger dem fram inför Guds tron så mina böner, mina bördor drar ner hela tronen. Så tänker vi ibland, men Jesus är mäktig, han är otroligt underbar och har makt att förändra. Och det har faktiskt öppnat en ny möjlighet för dig. Och det är därför vi måste se honom. Han har öppnat en möjlighet för dig. Så därför finns det en grund. Det står att ingen annan grund kan läggas än den Jesus har lagt. För han är den som har skapat allt. Genom honom, av honom och till honom. Allt är till honom. Och om inte jag har en relation till honom så är det ingenting som håller ihop mig. Man säger om äktenskap till exempel så här. Att det är nu från Amerika en statistik. Det är knappast någon skillnad mellan troende och icke-troende äktenskap. Men det är enormt stor skillnad med de äktenskap där man ber tillsammans. Det är bara 1-2% som skiljer sig. Varför? Därför att han är allting sammanhållande band. Jag har märkt med min fru, för jag tänkte säga att jag inte är så helig som det ser ut. Det går inte att be om man har otal. Det funkar inte. Det är liksom att stå där och sitta där och i sängen och spela teater. Det är liksom så skrattretande. Utan var ödmjuk, vänd dig till Gud, vänd dig till varann och Gud bara kommer att lyfta er. Och jag brukar säga så här, att vissa situationer när jag tar min Elisabeth i handen och ber så är det som makt så det skakar i tallarna i skogen. Därför att det är Guds förbund. Jesus är livet, halleluja, han är allt det här. Och hans blod skapar frid. Både i himlen, jag har tänkt ibland det här, fanns det någonting i himlen som måste försonas? Det står ju så. Hans blod har skapat frid i himlen, men också här på jorden. Upproret blev med Satan i himlen så det måste renas. Och därför har Satan inget tillträde till himlen, han kan anklaga dig. Men han kan inte anklaga dig inför Gud. Så när Bibeln säger att det finns ingen annan grund så betyder det de här sakerna. Det här är det grekiska ordet. Lägga en grund, alltså det fundament som gör att du kan bygga ett hus, en stad. Det som är det absolut grundläggande som ger en inriktning både åt tron och åt allt annat som det bygger på. Begynnelsen, den första principen, det oföränderliga. Och jag och du behöver någonting som inte flackar hit och dit. Någonting som är absolut fast, som inte förändrar sig. Och om vi bygger så att vi tar det från honom så kommer du att bli en fast spelare i Guds hus. Grundläggande principen för en institution eller tron. Vad skulle vi ha för tro om inte vi skulle ha Jesus? Och det bästa av allt, han bor i dig. Nu tycker jag att vi ska göra en liten grej. Sätt handen på här på bröstet så säger du. Tack Jesus att du bor i mig. Vet du vad? Det här behöver du säga om och om igen. Tack Jesus att du bor i mig. Halleluja. Jag brukar säga så här när något skrämpor och sjukdomar visar sig så brukar jag säga så här. Varje cell i den här kroppen, lyd Jesus. Bli frisk. Och det brukar fungera. Ibland brukar jag börja med stort och säga, var frisk. För Bibeln säger det, du ska tala. Han bor i mig, inte bara som en vacker bild, utan på riktigt. Den nya människan är den pånyttfödda människan. Och den pånyttfödda människan är den människan som drivs av anden. Inte bara av sitt förstånd och sina vackra religiösa idéer. Utan på riktigt drivs av anden. Ibland blir man förvånad över att man träffar liksom kristna som gör stora beslut. Och de frågar inte Gud. Man måste fråga Gud om man ska ha frid i sitt liv. Och förebilden är alltså Jesus. Och det finns en spänning mellan det gamla och det nya. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något. Är du en ny skapelse? Har du fått det här fröet i dig? Lever Jesus i dig? Paulus säger så här i 2 Korinthierbrevet 13, vers 4. Pröva hur Jesus finns i dig. Om inte du känner att han är där så kommer du inte att hålla provet, säger han. Det hjälper inte på hur många möten du går. Det hjälper inte hur många medlemsmetriklar du har. Om inte Jesus på riktigt är där, så har du inte livet. Den som tillhör Kristus, Jesus, vad har han gjort? Jo, han har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Och så säger Paulus, om vi har liv i anden, så låt oss då vandra i anden, står det i gamla översättningen. Så lever den helige ande i dig, så kan du vandra med honom. Och jag har märkt så här, för vi är väldigt bra att vara olydiga ibland. Så om jag är 3 gånger olydig, vilket ibland händer, vet du vad som händer då? Då blir han tyst. Det är ungefär som fru Bettan säger, att vill du få till butiken? Hon säger det en gång, så skickar hon sms och sen är hon arg. Och så är det med det här, han är en person. Som han säger åt dig någonting, så kan inte jag bara liksom, jag inte bryr mig. Hur ska jag kunna ha gemenskap om jag inte kommunicerar och lever? Så Jesus säger själv så här, mina får, de hör min röst. Och det är därför som jag, har jag ett rent samvete, så hör jag hans röst. Det är därför som det är så viktigt att ha ett rent samvete. Och den nya skapelsen börjar titta fram så där lite mellan raderna. Så vi har en grund, och då säger skriften att du behöver rotas i det. Du kan inte växa upp om inte du har rotverk. Du behöver ha rötter som suger upp näring. Det finns inga grästrån här, men ni vet vad Timotej är för grästrå, inte sant? När Timotej växer, så växer det plötsligt jättesnabbt. Sen stannar det. Och man tänker att hallå, vad är det som händer? Men då händer något av det, kanske det viktigaste i det här grästrået, för att det ska kunna bli så här högt ungefär. För det bildas en växtknut. Och utan den växtknuten så skulle den växa upp och så skulle den knäckas. Så därför har du och jag ibland i livet så här, där det blir som ett stillestånd, där det blir som brottningskamp, där man får riktigt rota sig, man får riktigt söka Gud, och man får liksom, man kan ha alla möjliga svåra upplevelser i livet, och när man gör det tillsammans med Gud, så får du en fasthet, en styrka, där du kan bara stå emot det onda och säga, nu är det du som viker. Kristenheten är som Jeki. Så man undrar ibland. De kom vi har varit ganska mycket i våra tidning och radio den sista tiden på Åland från Pingstkyrkan. Så kom de och gjorde ett program om Pingstkyrkan och jag berättade nu det. Svara på deras frågor. Så kommer förstås den där klassiska frågan. Vet du vad det är? Vad säger ni om partnerskap? Så sa jag så här. Det var jag satt med en annan pastor. Och han pratade så här. Så man visste inte ut och in vad han menade till slut. Så sa jag så här att för mig får de gifta sig hur mycket som helst. Men ni kom inte alltid världen in i Guds hus och säger att Gud ska välsigna dem. Jag varken dömer dem eller det ena eller det andra. Men Gud säger uttryckligen att han hatar det och han förbannar det. Så kom inte i en församling och säg att Gud ska välsigna det. Och reportade hon blev. Och så stängde hon mikrofonen och sa hon, så det tror jag också. Men vet du, när alla säger rätt sak och det finns ingen som vågar säga vad som står, så får man ett helt folkvilse. Och till det behövs det en fasthet, förstår du? Om inte finns den här fastheten, då till slut har vi en sån församling som man vet inte vems församling det är. Och det är precis det som kommer att hända. Till någon annan grund kan inte läggas än den som är redan lagd. Jesus Kristus. Om någon bygger. Finns det någon byggnadsarbetare här? Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä och hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld. Och hur var som ens verk är ska elden pröva. Och då om jag frågar så här. För det här säger jag, så här ska du bygga. Du ska bygga med guld. Med silver och med ädla stenar. Då ska vi nog alla bli guldsmedsaffär. Eller vad handlar det om? Vad är guld? Vad är guld i Bibeln? Ja, det har med tro att göra. Ja, det är också sant. Men alltså guld betyder det gudomliga. Det som Gud säger till dig att du ska göra. Så om du gör allt annat än Gud, det vad Gud säger, så har du bara halm och trä och hö. Och därför säger Jesus så här: om du vill vara min lärjunge, så måste du lyda vad jag säger. Om du vill vara min vän, så måste du lyda mina befallningar. Varför är det så? Jo, om vi skulle vandra i ok här tillsammans. Jesus är här och jag är här. Om vi går så här och Jesus svänger till vänster, så svänger jag till vänster. Men om han svänger till vänster och jag till höger, så då separeras någonting. Och det är därför kristenheten är svag. För man gör så mycket sånt som inte Jesus aldrig har sagt att man ska göra. Och det är på det sättet vi bygger ett hus. Här är grunden. Men väggarna består av det material vi bygger. Och när allting är färdigt, så kommer det ett tak. Så, det där är det grekiska ordet, hur man delar det. Så frågan är det här: vad bygger du med? Vad bygger du med? Och vi har inte samma funktion och samma uppgift, men vi kan alla göra det som Gud kallar oss till på olika sätt. Och jag har märkt i vår familj, Bettan är jättemycket bättre än mig att bygga. Hon gör bara det hon säger att Gud säger, och det spelar inte någon roll vad gubben säger. Det är bara så. Jesus är större än jag. Det är så. Sen kommer vi nog överens. Och när det är stora frågor, så gör hon aldrig någonting utan att jag ger mitt bifall. Det är också viktigt. Man måste komma överens. Och vi har sett sådana saker ske som är helt... Så nu startar vi i augusti, startar vi kristen dagis. Som församlingen har haft en vision av ända sedan 1987. Men man har aldrig kunnat komma till skott på grund av att man håller på så här. Och då kommer inte Gud till heller. Så när det finns en villighet att försonas, att arbeta tillsammans, så börjar Gud att tala. Om det verk någon har byggt består provet, så ska han få lön. Och därför säger Kolosserbrevet är att rotas. Du måste få det från ditt rotverk, från ditt andliga källa i Kristus. Och Bibeln uppmanar oss att du ska bli uppbyggd på din allra heligaste tro. Hur gör man det? Det står där: be i den helige ande. Be i den helige ande. Visst är det här en pingstkyrka? Bra. Nu låt mig då ställa följande fråga: hur många minuter om dagen talar du i tungor? Hur många minuter om dagen står du och tillber Gud i tungor? För det är att be i anden. Vill du bli uppbyggd? Pröva det här när du kommer hem. Stå och tala i tungor en timme. Får du se. Ditt liv blir fullständigt förändrat. Det behövs inte mer. Så nära är det att svalla. Istället för att man sitter på tv och tittar på tv 3-4 timmar, så går i källaren och när du håller på och tillber och talar i tungor, så bara tiden försvinner och plötsligt börjar du se syner och drömmar och du kommer in liksom i en helt annan värld. Vet du att det var det som pingstren var? Det är på riktigt. Hur ska jag få tag i det som Gud har för mig om mina antenner inte är upp? Så här sätter man upp antennerna. Så det är väldigt praktiskt. Och när jag talar i tungor, så glömmer jag att jag skulle dricka kaffe. Vet du, det är så mycket saker när man börjar be. Det är inte sant. När man börjar be, jag måste göra det. Så bara sätt igång och tala i tungor. Om en liten stund så tar det heligande över. Och tänk när en hel församling gör det. Det blir sån otrolig wow. Jag har varit med i samlingar där jag själv hade predikat, och sen kom Gud och vi satt en hel timme helt tyst. 45 minuter. Ingen gjorde någonting, och efter 45 minuter så tyckte pastorn att vi måste ta kollekt. Vi hade inte någon kollekt. Det är väldigt fromt, förstår ni. Så jag steg upp och sa att jag sätter kollektboxen där nere sen. Men han bara säger det, så stiger en tant upp och säger: så säger Herren, det är inte färdigt än. Och jag kändes något fruktansvärt. Men när det sker, så är det otroliga saker som händer i hela bygden. Och det är det som är att vara en Guds boning i anden. Vi har så ibland så bråttom. Varför inte ibland ordna ett helt veckor? veckoslut där vi bara tillber och sjunger och inte har, vi har ingen agenda, utan Gud får komma med agendan. Halleluja. Det är helt makalöst vad som händer när man kommer in i den närvaron. Halleluja. Så när du kommer, bara en liten tips. När du kommer till gudstjänsten, så minst en halvtimme före det måste du be i tungor. En hel halvtimme. Så att du är färdigt, antennen upp och laddad, så att inte lås och stiven måste liksom veva, veva, veva. Och sen när de kommer med så känner man bara, måste nu hålla på. Ja, det blir så när man alla 50% står på bromsarna. Istället för att vi skulle verkligen ge oss åt den heliga ande. För när den heliga ande kommer så förändras allt. Har du märkt det att när den här närvaron kommer så är alla så härliga. Alla systrar och bröder, de är så gulliga och det är liksom så, wow! Och sen dricker man kaffe och det här, det heter sjunkafum. Kom ihåg vad du sa. Och det enda sättet att ha enhet är att vara fylld av härlighet, vet du det? Frågan är, var står det i Bibeln? Är det bibliskt det jag säger? Jesus säger i sin apostoliska bön, Johannes 17, säger han så här. Jag ska ge dem av min härlighet för att de ska vara ett. Så vi har bara en enhet i den här närvaron. Sen när vi börjar med en sån här otrolig ekumenisk smörja, så flyttar Gud till månen. Inte så att det är fel att ha också så här, men det finns också en ekumenik där Gud definitivt inte finns med. För den ekumeniken kompromissar med allt det som är heligt. Okej. Okay. Så om vi då bygger det här huset, det här andliga huset, så behöver det förstås ett tak. Men det är någonting som håller ihop det. Och det är det som på vår svenska är ordet gemenskap, och i grundtexten är det koinonia, som betyder en jättestark djup relation, som är mycket, mycket djupare än att vi nu har samma intresse, att vi alla kör med BMW eller att vi har något annat intresse tillsammans, utan det här är någonting som gör att vi är förenade i samma ande. Om du läser noga vad som hände på pingstdagen, så står det, alltså grundtexten säger det mycket tydligare, det står så här att anden och själen blev ett. Och när det skedde så kom det sån kraft från Gud att 3000 blev frälsta. Så nyckeln till väckelse säger precis det här. Jesus säger, när han blir upphöjd, när han på riktigt blir huvudet, så kommer han att dra folket till sig. Det blir som en sug här som man får hålla upp alla dörrar för att få in folk. Men när det inte finns så är det inget att hämta där. Jag minns när jag var jättesökt av Gud. Jag var frälst men jag hade ingen församlingsgemenskap. Jag var i en viss stad där jag studerade. Så jag var så hungrig efter Gud. Jag grät, så jag hade jättestora problem. Jag gick till församling efter församling. Men Gud fanns inte där. Sen kom jag till en pingstförsamling. Och när jag satt foten in så blev jag fullständigt förkrossad. Så jag grät i 6 månader i den församlingen. Så de som var där, så de visste inte ens vad jag hette. De kallade mig för den gråtande pojken. Men jag blev helad. För jag skämdes så. Jag satt där sist och grät. Varför grät jag? För Gud var där. Det spelar ingenting. Det fanns en sån otrolig närvaro av Gud. Och när mötet var slut så utraka vägen. Så det handlar om gemenskap. Och när härligheten är där, då har vi det. Och det blir också väldigt känsligt hur man hanterar varann. Och för att den här gemenskapen ska kunna byggas, så har Gud gett Efesierbrevet 4, 11 till 18, som vi ska titta på hur de fungerar. För de är givna för att bygga den här gemenskapen. Det är 2 funktioner som bygger grunden, som skapar en grund. Och det är apostlar och det är profeter. Och nu menar jag inte så här att det kan inte fungera om du har en apostel och en profet här. Utan om vi tänker istället så här, att en apostolisk och en profetisk tjänst, den kommer med närvaro från Gud, så att du får tag i det Gud har för dig. Förstår du? Du kan aldrig få din kallelse, en klarhet över din kallelse om du sitter på en ölkrog. Du får tag i kallelsen när du är i en atmosfär där Guds närvaro finns där, där andliga gåvor och tjänster fungerar. För Gud har satt dem att skapa en grund därifrån du kan gå vidare. Samma sak gäller de andra gåvorna. De är till för att bygga upp det här andliga huset. För när de kommer in och betjänar Kristi kropp så är det en uppenbarelse som börjar fungera. Som inte handlar i första hand om den där personen utan det är Gud som bygger genom dem. Jag minns när jag får på första bibelskolan, första lektionen, när jag satt mig ner där så talade David Solborg och det hans första bibelord han läste, det får som ett svärd in i mitt hjärta. Och då förstod jag vad jag kallade. Jag skulle inte ha varit på den platsen med de människor som var överlåtna till Gud, så skulle jag aldrig få del av det. Och det här skulle jag kunna visa till exempel om du läser Josia i andra krönikaboken 34 kan du läsa framåt. Så Josia, när han startade en reformation, en väckelse med andra ord, så i den väckelsen, lyssna, jag bara säger det så här, i den väckelsen föddes Jeremia, Nahum och Daniel var där. Alla de här starka profeterna som vi har skrifter i böckerna som levde under jättesvåra tider när det blev förföljelse och Israel spriddes ut i nationerna. Om inte de skulle ha varit i Josias inflytande där de fick tag i Guds ord så skulle ingen ha kunnat överleva. Och vi lever just i en sån tid. Det är viktigt att vi får tag i det Gud säger för då annars klarar vi inte morgondagen. För så ser den ut. Du han ska föra fram slutstenen med när man ropar nåd, nåd, nåd över dem. Är det någon som av er förstår vad det här betyder? För Bibeln har ett bildspråk som inte alltid är så lätt att förstå. Jesus är grundstenen, häng med nu. Och bygger jag mitt liv efter, för grundstenen ger mått åt hela byggnaden, åt varje detalj i hela byggnaden. Så om jag bygger med grundstenens mått i mitt hjärta, så när slutstenen kommer så passar den på plats. Men om jag har byggt mitt eget verk så kommer den att krossa precis allt jag har byggt som inte är av Gud. Det är det vad det här bibelstället säger. Och vem av oss är nu så duktig att bygga? Men om vi har ett hjärta att faktiskt söka Gud så kommer han att leda oss rätt i de här sakerna. Om det verk någon har byggt består provet så ska han få lön, säger Bibeln. Men om hans verk bränns upp så ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst men som genom en eld. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel? Och att Guds ande bor i er. Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Plötsligt blir det liksom, jag har alltid tänkt att jag kan göra vad jag vill. Men det säger inte här bibelordet. Utan det säger att fråga mig. Umgås med mig. Och det han har är ju inte liksom hårda ord och lag och tvång. Utan det är ju ett underbart liv. För Gud är ju, det står om Gud så här. Han är den enda salige guden. Hur är man när man är salig? Jo, man är jabbadabadu! Finska säger han är ylionnelinen. Så Gud är salig och den som umgås med Gud, han är glad. Jag har fått känna det i mitt liv många gånger, fast det kan vara ibland jättetufft och svåra saker. Men någonstans inom en så har man en glädje som bara bubblar, som bara strömmar, halleluja. Och det är en sån liksom tillfredsställelse i det. Joel säger så här, för er, ni Sions barn, var glada i Herren. Er Gud, du han har gett er läraren som ger rättfärdighet. Den här läraren, det är den helige ande. Han ska låta riklig med regn komma ner över er och både höstregn och vårregn som tidigare. Jag ska ersätta för er de årsgrödor som åts upp av gräshoppor, gräsbitare och gräsätarna och gräsgnagarna. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig komma på skam och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera, era gamla människor ska ha drömmar, era unga människor syner också över ett tjänare och tjänarinnor ska ge dig dagarna av min ande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ty från Sions berg och Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland de kvarlevna som Herren kallar. Gud säger väldigt tydligt, jag ger en hjälpare åt dig. Den heliga ande är en hjälpare. Han finns där som en gentleman för att ge dig styrka och hjälpa dig helt enkelt. Orkar ni en stund till? Nå. Jag ska försöka skynda lite. Och som jag sa, det är absolut inte ett lagens krav. Utan det finns en kärlek hos Gud som är så otroligt attraktiv som bara får en att liksom smälta. Då om vi sätter lite material på de här väggarna, så egentligen är det så, man kan bara tjäna Gud i den heliga ande. Paulus säger så här, jag som i min ande tjänar Gud. Får jag skrämma er lite? För ni vaknar. Så vi orkar en liten stund till. Om jag inte tjänar i smörjelsen, så vad gör jag då? Vad betyder kristen? Vad betyder Kristus? Den smorde. Men den som är inte smord är antikristen. Kristus. Nu om jag är en icke-smord kristen, förstår ni vad jag kommer till? Då blir det någonting som är istället för det Kristus har. För jag kan bara tjäna i smörjelse. Wow. Är det sant det här? Man borde läsa Gamla testamentet för att förstå det ännu starkare. Alla föremål som stod i det heliga måste vara smorda med den heliga smörjelseoljan. De hade ingenting där att göra utan smörjelse. Och när de blir smorda med den heliga smörjelseoljan så kallas de för högheliga. Vilket betyder att om den här är höghelig, det här föremålet, om jag rör vid någonting som är högheligt, så blir jag helgad. Därför att det finns en närvaro av Gud. Så om Kristi kropp är smord, alla som kommer i beröring med dig kommer att känna Gud. Guds närvaro. Så plötsligt är det så otroligt viktigt att den helige ande verkligen får fylla oss, får leda oss, får hjälpa oss. Och ändå är det kanske mer naturligt än vi ibland tänker. Så andens gåvor, alltså personliga gåvor och andens gåvor, andens frukter och tillsammans så bygger det en karaktär som gör att det håller ihop. För det finns otaliga exempel på människor som är starkt smorda av Gud. Sen har de ett omoraliskt liv, affärer som är vidriga. Och plötsligt så förstör det så fruktansvärt mycket om vad Gud ville göra. Vi hade på honom faktiskt ett exempel här som stod mitt uppslaget i tidningen. En kristen som har försnillat sin handikappade dotter som sitter i rullstol. Eller hon ska inte sitta knappt i rullstol. Försnillat 58 000 euro av hennes pengar. Pappa, en kristen. Vad ska man säga? Vad ska man säga? Det är fruktansvärt. Så man måste ha en karaktär som kan vinna seger i olika livets situationer. Annars har vi inget hus. Det finns ingen som vill komma till ett sånt hus där det är sådana människor. Men de kan få hjälp att komma dit om man ödmjukar sig och vänder om. Så Guds plan är att det står uttryckligen så här. Han ska ställa fram var och en som fullkomlig i Kristus. Det är hans vilja. Han kan lyfta mig, forma mig så att jag är fullmogen. Och fullkomlig betyder ju inte att jag är fläckfri, utan fullkomlig har väldigt mycket att göra med hänförelse. Om jag har ett brinnande, hängivet hjärta, då säger Bibeln, då är du fullkomlig. För själva livskällan är helt enkelt Gud själv. Och det står så här, alltså i andra Korintherbrevet 3, som har gjort oss skickliga. Alltså han har gett oss förmågan att vara tjänare i ett nytt förbund. Det är någonting som du får, en förmåga. Och då frågar man sig så här. Det som inte är bokstav utan det är anden. Det gamla förbundet, det var bokstav. Det kunde bara säga att gör så här, men det gav ingen kraft till dig. Men det är samma lag. Gamla och Nya testamentet hör absolut ihop. Det är samma moraliska lag, det är samma förbundsherre. Det enda som skiljer åt, det är den helige ande. Som ger en större förmåga för mig att leva som Gud. Och lyssna nu, det här behöver pingstvänner höra. När vi talar om andens dop så tänker vi ofta så här. Det handlar om tungotal, det handlar om nådegåva och profetia, helbrägdagörelsen. Men det är bara en liten, liten del av vad det egentligen handlar om. Utan det viktigaste med andens dop är vad då? Att ordet skrivs i ditt hjärta. När Israels folk gick ut från Egypten så firade de pingstdagen när då? Vad hände på pingstdagen i Gamla testamentet? Precis. Och det här säger att vi på något sätt vi är väldigt okunniga att se. För att om du ska förstå Bibeln så måste du läsa Gamla testamentet. Jag ska just förklara. Vad hände 50 dagar efter påsk, efter uttåget? Först gick man ut, sen gick man genom Röda havet, vilket betyder att jag begravar min gamla människa, inte sant? Sen får jag brudegåvan, jag får lagen på Sinai, förbundets ord, och det är samtidigt den helige andes utgjutande på pingstdagen. Så andens absolut viktigaste funktion är att Guds lag ska skrivas i ditt hjärta. Om inte du har det hjärta så har inte du det. Du har det bara mellan pärmarna. Förstår du hur viktigt det är? Det är mycket, mycket mer än tungotal. Och det är så du blir en brud. Du blir tvättad ren av lammets blod i Egypten vid påskmåltiden. Sen går du 3 dagsresor genom öknen så kommer du till Röda havet. Och Röda havet symboliserar ju det att du begravar det gamla människan. Du dör för att uppstå på ett nytt liv. Och sedan möter du den helige ande som är brudegåvan. Det viktigaste funktion den helige ande har är att han hjälper dig under din vandring. Så att en dag är du vitklädd. Färdig brud. Det är själva grejen. Du bokstaven döda med anden gör levande. Våra förbundsrättigheter. Det är viktigt att. För det är så många saker som också säger att du måste och, du, och så vidare. Men du behöver veta att du har enorma rättigheter. Den som bor under vårt tak. Som har namnet Vitik. De har enorma rättigheter i vårt hus. Vi brukar ofta säga när grannar kommer, känn dig som hemma. Men vet du vad? Skulle de börja gräva i skåpet skulle de säga, hör du, vad sysslar du med? Och lite så är det, vi är Guds barn. Vi är hans husfolk. Jag har rättighet att gå in i alla garderober och se vad Jesus har för mig. Vi har alltså fått en laglig rätt från vår far i himlen att ta emot Kristi fullhet genom den helige ande i våra liv. Det är din rättighet. Så ta emot den. Låt den forma dig. Utan anden är vi oförmögna. Vi har ingenting som vi kan bygga med. För när Paulus beskriver om det här byggandet så säger han så här. Vad inte öga har sett. Vad inget öra har hört. Och vad ingen människa har kunnat tänka ut. Det är det han har förberett för oss. Men om jag inte har anden som ger allt det här. Vad ska jag bygga med? Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Isais hus så att det kan bestå i striden. Och det är precis det här det handlar om. Det är det här det handlar om i Nickby. Vi måste föra ut det här budskapet, det nya förbundets kraft. Så att varje Guds barn kan stå där och säga att hit kommer du inte längre, Satan. Du viker härifrån. Vi kan täppa de här rämnorna på riktigt. I Karis såg vi att häxorna försvann för stan och de som inte försvann blev frälsta. Varför? Därför att Jesus har auktoritet i sin församling. Och det betyder inte alls att det är lätt. Det var fruktansvärd kamp. Folk blev sjuka och deprimerade och det ena och det andra. Men Jesus är fortfarande herre fast jag har lite sjukt någonstans. Men resultatet blev att stans värsta häxa försvann. Och de tre andra häxorna som kom in på bönemöte och skulle förstöra bönemöte, efter tre timmars bön så ligger de på golvet och säger att vi blir frälst. Jag har nu byggt ett hus till boning åt dig, en plats där du kan bo till evig tid. Och det är det Gud vill göra här. Halleluja. Om vi tar det här som en målsättning, att när vi kommer hit så är Gud här. Det bästa vittnesbörd jag har fått efter att jag varit 4 år på Åland, det är det här. Vi har sett ganska många komma till tro, vi har sett församlingar öka en hel del. Men det är inte det bästa vittnesbörd. Det bästa vittnesbörd är det här. Att det är så många som säger, nu har det blivit ett hem. Nu har det blivit ett hem. Statistiken säger, 25% av kristna tycker om sin församling. 75% tycker att det är dålig grej. Det är ingen andens boning då. Och det är någonting vi måste göra. Gud har gett oss någonting för att bygga en andens boning. Guds löfte om hjälp i den heliga ande. Och säger, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Och den här, som jag redan har sagt, den helige ande är utifrån Bibeln, Gamla testamentets liksom helhetsperspektiv. Så är den helige ande din brudegåva som ska hjälpa dig att vara färdig den dagen du flyttar hem eller när Jesus kommer. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Så sätt på de här kläderna. Om jag har nya kläder. Jag ska vara på resa ännu en vecka innan jag får hem. Så jag har en del nya kläder. Jag satte en ny skjorta just på innan jag steg in här. Men jag har ingen gammal skjorta här under. Varför inte det? Därför att den luktar svett. Och kläder, som jag sa, det betyder de gärningar vi gör. Och det svåraste för en kristen är att göra någonting som man aldrig har gjort förr. Vet du det? Vi går ofta så hjulspår. Så man säger att den döende församlingens sista ord är de här. Vi har aldrig gjort så här förr. Och utan att mitt sinne blir förnyat så ser inte jag de här nya sakerna han vill göra. När Gud tog riktigt tag i mitt liv i början på 90-talet. Den tiden hade man inte sån här kalender som nu för tiden. Utan man hade filofax. Och allting var så planerat så här. Och allting som jag försökte planera med mitt förstånd, vet du, det blev till absolut ingenting. Det var ständigt kaos i min kalender, långa tider. Men vet du vad som hände? När jag for till butiken så säger den helige ande rakt i kassakön. Den där människan där behöver förbön. Menar du nu? Ja, jag menar just nu, säger han. Så medan de betalar så frågar jag, får jag be för dig? Och medan vi står i kassan så blir folk helade. Det var Guds kalender. Och så här liksom fick jag vandra månad efter månad. Och allt som jag försökte så där ivrigt, det blev ingenting. Och Gud sa, det var din kalender. Och det här är min. Och hur ska man få tag i den kalendern? Lyssna, för det här är kanske det viktigaste jag säger. För var och en av er kan få tag i Guds kalender. Kära labarala kishikintoria. En timme varje morgon. Nu har du skrivit kalendern in hit. Och sen när du går till butiken. Det känns att det är någon som behöver. Men om inte du har bett så du. Varken syr eller hör du går som en mumie. Det är sant vad jag säger. Man är helt okänslig för vad Gud säger. Så det är viktigt att du tar tag i det som Gud har gett som en brudegåva. Den helige ande. Och för att det ska liksom röra mitt sinne, mina känslor, så behöver jag be i tungor så att mina tankar liksom bara rinner ut. Och så kommer Guds tankar. Och det som ofta blir problem i en församling, det är ju sen när det blir maktkamp. Vem ska vara störst? Men är det ändå så att det är bara en som är stor? Och vi alla tjänare. Och han sätter in olika tjänster på olika sätt. Så om vi är kopplad till anden, så blir det sån harmoni. Och det blir sån glädje oberoende vad du gör. Vad enkelt, men ändå så svårt. Den nya människan är vad vi är i Kristus när han har återlöst. Det är precis som du är på insidan. Den troende har upphört att vara det han en gång var. Du är inte den du var förr om du är född på nytt. Bibeln säger att det gamla är här. Nej, det säger det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Det gäller idag. Som en ny skapelse i Kristus kan han inte mer bli densamme som han var. Vi kan falla i synd, ja. Vi kan göra våra felsteg. Men när man faller i synd så mår man jättepyton. Förr, när man inte var frälst, så när man gjorde något riktigt syndigt, så berättar man, hör ni, jag gjorde det här! Och så var man liksom tuff då. Så var det åtminstone när jag var i skolan. De berättade, kom på hela, jag var så förfärligt full. Och så gjorde man det och det och man stod där och skröt. Men sen när man blir frälst så man skulle aldrig i livet kunna säga något sånt. Man skulle liksom, förstår ni? Det handlar inte om att ni inte kan falla. Alla kan falla, men jag stiger upp igen. För någonting i mig säger, jag kan inte leva ett sånt liv. Den som var naturligt för honom att göra som oponutsfödd är högst onaturligt för honom att göra sedan han har blivit född på nytt. Till sist så kommer det en dag när det här huset är färdigt. Det här ska man kunna tala jättelänge om, jag ska försöka vara kort. När Moses fick väldigt tydliga beskrivningar om han skulle bygga tabernaklet. David fick tydliga ritningar om han skulle bygga templet. När det var färdigt, vad hände då? Då kom eld. När lärjungarna hade vandrat 3,5 år med Jesus, formats till en ny skapelse och sökte honom, hade begravat sitt gamla liv och de levde i enhet. Det står att Petrus steg fram jämte de 11. Då kom eld och 3,000 blev frälst. Samma sak kan hända här, för Jesus är densamme. Om vi vill söka honom så kommer det att ske så. Han kommer att forma oss till det. Så det som händer är det här. Vi blir bärare av Guds härlighet. Det är inte så här att det är bara härligt på ett möte. Utan när du går på arbetsplatsen så är du bärare av någonting. Så din arbetskamrat att känna, vad är det med dig? Jag ska berätta ett exempel. Jag hade en 40-årig man som blev frälst i Karis. Och han jobbade på ett snickeri och den här chefen var jätteelak med honom, riktigt så här. Så kom han nästan gråtande till mig fast han var en 40-årig man och sa att vad ska jag göra? Så sa jag att nu bara ber vi. Och så binder vi det här liksom tortyren som fanns på hans arbetsplats. Och följande dag när han kommer till jobbet och han öppnar dörren så blir chefen livrädd för honom och springer in på kontoret och satt där hela dagen. Kom inte ut en gång. Och efter det var han aldrig elak med honom. Vad var det som hände? Det var en närvaro av Gud. En gudsfruktan kom som gjorde att han blev livrädd. Och han kom följande gång och sa, juhu! Förstår ni? Det livet vi är kallade att leva. Halleluja. Första bibelskola som jag var på, Mimmi var med där. Vi hade varit, jag vet inte hur många veckor vi hade varit där. Sen får jag hem. Och då bodde jag hemma hos mina föräldrar. Och min brorsa kom in med en 6-7 killar, så här riktiga banditer. Och när jag kommer in i det där rummet, så en kille, han började klättra i med väggen, han var livrädd för mig. Och jag fattade inte, jag visste inte vad som hände. Och det visade sig sen att det var en demon i honom. Och trots att det var liksom en 5-6-7, vet jag hur många de var ofrästa, så sa jag att nu kan inte vi göra något annat än börja be. Så jag kastade mig på knä i det där rummet och började tala i tungor. Och den här killen springer ut. Sen långt senare förstod jag, det måste ha varit en demon i honom som reagerade. Vi hade suttit flera veckor inför Guds ord och var i bön. Så det fanns en närvaro av Gud som jag kände inget speciellt. Jag blev också rädd. Vet du vad? Så här kan vara vardag för dig. Det enda som behövs, det är en timme per dag, shirala korala bashandala korala. Är det för högt pris? Det är inte för högt pris. Vi ska ha lite förbön för du som vill ha. Jag hoppas att jag kunde vara med och liksom tända det här riktiga livet med Jesus. För det finns ett riktigt liv. Det finns ett verkligt liv. Som är så mycket mer än det vad den vanliga människan förstår. Och som vi läser i väckelsehistoria. Och den väckelse som Gud vill ge. Så det handlar om att en hel församling ska komma i läge. En hel nation kan komma i läge för Gud. Och det finns också hotbilder i vår värld som gör att om inte vi liksom kan hålla den här muren så kommer inte finska armén att hålla den. Inte kommer NATO heller att hålla den. Och inte kommer EU att hålla den. Det finns ingen annan än Gud och hans församling.